Wikipedia. Kom aan de hitte, jij nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Wikipedia. Kom aan de hitte, jij nog meer.
Oh, de meer.
Wikipedia. Kom aan de hitte, jij nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Wikipedia. Kom aan de hitte, jij nog meer.
En snubben försökte att pola med två. Inte digga jag snubbar som behandlar en så. Det är ju världsrekord. Men nu så måste man vara hård.
Under många år hade journalisten Jan Kocak förvarat lådorna med pappan Jack Kocaks klippböcker på sin vind. Och under alla dessa år fått frågan varför han inte skrev berättelsen om Radio Nords dramatiska månader från piratskeppet Bonjour i Östersjön 1961-62. Under en stormnatt hade äventyret kunnat fått ett snabbt slut. Men i 16 månader lever drömmen. Efteråt blir skeppet kombinerad fiske- och partybåt. Får ett nytt namn, Mi Amigo. Och blir återigen piratskepp tills som slutligen går till botten 1980. Idag ligger fartyget på havets botten utanför fyren Long Sands i Themsens mynning. Det är en text med flera lager. Ett porträtt av en far som författaren ser upp till med reservation. En välgrundad kritisk analys av socialdemokratisk mediepolitik. En debatt om underhållning och kvalitet där vänstern ser den onda kommersialismen personifierad i Radio Nords tablå. Och inte minst ett virvlande dokument om amerikanska investerare och en båt som trots full storm försöker sända ett anständigt radioprogram. Vem var Jack S. Kocak? Den finske invandraren med det lustiga efternamnet. Tennisstjärnan, snajdaren med sportbil och James Bond-klocka. Filmproducenten som syns med grogg i ena hand och Marilyn Monroe i armväcket. En kapitalets futurist som aldrig kollar i backspegeln. Redan i starten står det klart att Radio Nords estetik bygger på antagandet att bra radio görs med lyssnarens medskapande. Stationen lägger till något extra i sin relation till lyssnaren. Maskerader, twisttävlingar, nästan vad som helst i underhållningens tecken. Men man saknar samtidigt Lennart Hylands förmåga att framställa makten som rolig för svenska folket. Kocak, han begriper nog inte rävspelet bakom besluten. Istället går han rätt ut i sändning. En slutsats är att Sveriges Radio, kommersiell radio och försäljningen av frekvenser antagligen skulle sett annorlunda ut idag om inte Radio Nord med sin blotta existens hade tvingat fram en attitydförändring. Är man dessutom som jag, född på 50-talet, så fungerar berättelsen som en tidsmaskin. Jag minns kvällarna vid mellanvågen och den gamla radiolan som lyser som en finlandsfärja i mörkret. Mest är det rösterna som jag saknar. Rösterna som på något magiskt sätt letar sig över havet in i en tunn tråd till ett hyreshus i förorten och strålar rätt in i mig.
Kom aldrig hit igen, någon mer. Kom aldrig hit igen, någon mer.
Kom aldrig hit igen. Kom aldrig hit igen. Nej!
Jag heter Jan Kocak.
Vem var han, Jack Kocak?
Det första ordet jag tänker på, det tror jag att många som träffar honom ser framför sig, att han var vad vi skulle kalla en storfräsare i utseende och attityd. Jag har ju just varit på turné och med tre klassiska svenska artister, Lill-Babs, Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson, och alla de minns min far väldigt väl. Och de sa ju sådär, åh, han var så snygg, han såg ut som Clark Gable. Och sen kom han där i sin vita sommarsmoking. Och han hade ju så fina bilar och han hade ju så mycket pengar. Jaså, så hade han mycket pengar också. Ja, det verkade så åtminstone. Mycket präglades av att han var absolut orädd för människor och han var otroligt charmig. Det är alltså ganska sällsynt att vara helt orädd. De flesta människor har större eller mindre respekt och vågade inte tränga sig på och så vidare. Men han var absolut helt orädd. Han kunde gå fram till vem som helst och introducera sig. Alltså hans självförtroende var av det monumentala slaget. Han utgick ifrån att alla skulle tycka det var roligt att träffa honom. Och därför tog han sig också in i alla sammanhang där han ville. Så att han hade ett väldigt intressant, omväxlande och roligt liv.
Pretty, pretty, a baby sugar fine. You drive me right out of my mind. When you're in my arms, this I wanna do. Pretty, pretty, I wanna make love to you.
Detta är ett mycket anmärkningsvärt uttalande. Piratsändningarnas verksamhet står i klar strid mot mellanstatliga överenskommelser. Från de svenska myndigheterna har man på olika sätt kraftigt reagerat mot denna verksamhet. Jag vill erinra om att en kungörelse har utfärdats som innebär att de som driver piratverksamhet drabbas av straff om de kommer in på svensk territorialvatten och att radioutrustningen blir förverkad. Efter diplomatiska protester är Radio Nords fartyg icke längre registrerat i Nicaragua. Verksamheten blir inte mer legal för att annonsbyråföreningen förklarar den vara det. Enligt gällande internationella konventioner är nämligen piratsändningarna olagliga.
I wanna make a love to you. Pretty, pretty, I wanna make a love to you. Pretty, pretty, I wanna make a love to you.
Han var före detta idrottsstjärna, alltså han var, spelade i högsta divisionen i en massa sporter. Alltså tennis var han fyra i Finland som bäst. Bandy stod han i mål i högsta divisionen i 12 år i Finland och var reserv några gånger i A-landslaget, men framförallt ordinarie i finska B-landslaget då. Sen så spelade han fotboll i högsta divisionen, spelade handboll i högsta divisionen, spelade ishockey i högsta divisionen. Inte alltså reguljärt, men han kunde i alla fall rent statistiskt peka på att han hade varit i högsta divisionen i det. Sen så införde han squash i Finland. Sen var han engelsk collegemästare på 220 yards löpning och i tungviktsboxning. Alltså han var en otrolig idrottsman i sin ungdom och kan man säga genom hela sitt liv. För tennisen sysslade han ju med hela livet, så att han fortsatte ju spela tennis även som det som nu heter tennisveteraner. Det grundade han Sveriges tennisveteraner och var framgångsrik. Då ska man vara 45 år och äldre, var framgångsrik även som sån. Så att vårt liv, om man ska säga någonting, präglades extremt mycket av idrott hemma, för det var det enda vi pratade om vid middagsbordet. Min mamma är ju alltså dotter till en filmbolagsdirektör och hon tycker då kanske inte att det här med filmvärlden, hon vet hur riskfyllt det är. Så att hon ville nog inte att han skulle vara i den världen så mycket. Han gjorde en kort comeback på 70-talet när han skulle hjälpa till när Jerry Lewis skulle spela in en film i Sverige. Och det blev ju total katastrof kan vi säga, för den filmen har aldrig kommit ut, så att det fick ett lite tråkigt slut. Men han gillade att vara i filmvärlden, och det är typiskt att när han flyttade från Sverige, som han gjorde på 70-talet, så flyttade han till Cannes, för där trivdes han bäst och var. Där hade han glassat på filmfestivalerna i alla år och så vidare.
Lars Nestius, nyhetsman.
Ja, alltså vi kände oss lite glamorösa. Dåtidens kändisar, mer eller mindre. Alltså det var ett väldigt, väldigt roligt uppdrag. Och du förstår ju själv, som 21-åring, man mådde ju som en prins. Man var ju, så att säga, välkommen överallt och ja, blev morsad och hälsad. Och, nej, det var en fantastisk stämning. Och dessutom var ju Jack Kortchak, det var en karismatisk chef. Han var ju väldigt hygglig. Man fick ofta komma med på evenemang av olika slag. Dagarna som passerar i ens liv, det är bara de dagar man minns. Och jag kan nog säga att jag minns nästan alla dagar på Radio Nord.
Om man ska ge en rättvisande bild så är det så här. Ja, filmens världen var han väldigt fascinerad och förtjust i. Det här med radio var en ren tillfällighet att han kom in på det. Förebilderna, det var väldigt enkelt. Det var ju en dansk som hette Per Jansen som tänkte ut allt det här som kom att bli piratradio. Bakgrunden till det var ju att många europeiska länder hade monopolradio. Vi talar nu 50-talets slut. Och i de här monopolradiokonglomeraten så fanns det inget utrymme egentligen för modern underhållning. Men den här dansken Per Jansen kom på det magiska tricket. Om man köper en båt, lägger denna båt på internationellt vatten och monterar en radiosändare, då var tanken, bryter man inte mot någon lag, utan då kan man sända radio till de här monopolländerna. Och han började då i augusti 1958 med det som hette Radio Merkur och sända mot Danmark. Och det var den första ansatsen till det här med piratradio. Och sen på hösten samma år så startades Skånes Radio Merkur, och det gick ju till så, det var i december 59, att man vände sändarna mot Skåne istället några timmar om dagen. Och Jack då, min pappa, var i juni 59 i Dallas för att tala film, trodde han. För han skulle träffa en man som hette Gordon McLendon, och de hade aldrig träffats, men de hade en gemensam bekant. Och Gordon hade just gjort sin första spelfilm som producent. Han tänkte att han skulle kunna sälja den. Det var en riktig B-filmsrulle som på svenska kallas ungefär Mördarrottorna anfaller. The Killer Shrews, eller The Attack of the Killer Shrews heter den.
Toy frisk.
Känner du den här som du tar en toy?
Toy lugn.
Blir man alltid var gång man tar en toy? Kör du bil eller bär iväg på en motorhoj? Kopplar du bäst av och blir lugn om du tuggar på toy?
Ha alltid ett paket toy till hands, i fickan, i väskan eller i bilen. Toy tuggummi ger dig en frisk andedräkt.
Toy frisk, toy lugn.
Men när de satt och pratade så visade det sig att Gordon kände mycket väl till det här med Radio Merkur. För Gordon var i verkligheten radioman och hade 7 radiostationer som var det maximala antalet i USA. Så det var han som började prata om det här. Skulle det inte gå att vi skulle kunna starta samma sak i Östersjön? Och ligga på internationellt vatten och sända över Sverige. Då var ju bara problemet att skulle man ligga i Östersjön, då måste man ligga så långt ut, eftersom Stockholms skärgård är så pass stor, att då måste man sända på mellanvåg och inte på FM-bandet som man gjorde med Radio Merkur.
Charlie. Omedelbart får man säga, blev det en kamp mellan monopolet och den fria radion. Hela historien handlar nästan om det.
Alltså det blev ju kamp redan innan de hade startat. Alltså bakom kulisserna då, bland politikerna, på telemyndigheterna, på UD. Man började jobba mot Radio Nord långt innan Radio Nord hade startat. Man skickade protestbrev till Nicaragua vars flagga man skulle bära. Man började fundera på, finns det några åtgärder vi kan vidta för att liksom hindra denna... Man kallade ju då från början en illegal sändare. Men Jack... Och de övriga på Radio Nord uppfattade det ju inte alls som att de bröt mot någon lag. De var helt klara över att vi, möjligtvis så kan man säga att de tyckte att de tände lite på lagens yttersta områden. Men det fanns ju ingen lag som de bröt mot. Och än idag säger alla som jobbade på Radio Nord, men vi var inte radiopirater.
Ur Svensk författningssamling, lag nummer 278. Med förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet med mera. Vi Gustav Adolf med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, göra veteligt att vi med riksdagen i anledning av internationella telekonventionen, vilken biträtts av Sverige, Danmark, Finland och Norge, samt till konventionen fogande radioreglementen, funnit gott förordna som följer. Paragraf 1. Den som på öppna havet eller i luftrummet däröver använder radioanläggning för rundradiosändning straffas med dagsböter eller fängelse därest sändningen orsakar, eller med hänsyn till frekvens, sändareffekt, plats för anläggningen eller andra omständigheter, kan medföra att radiomottagning i Sverige, Danmark, Finland eller Norge hindras eller störes. Paragraf 2. För medverkan till brott som sägs i paragraf 1 straffas den som 1. Genom tekniskt eller ekonomiskt bistånd, tillhandahållande av förnödenheter eller annorledes bidrager till upprättande, vidmakthållande eller teknisk drift av radioanläggningen. 2. Utför transport till fartyg eller till annan anordning där anläggningen finnes. 3. Deltager i sändningen där den äger rum. 4. Lämnar eller förmedlar uppdrag för sändningen. 5. Driver rörelse med ändamål att annorledes främja sändningen.
Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne, über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne, und nur ihnen bist du treu.
Ove Sjöström, teknisk chef ombord.
När vi gick upp för att börja sända då före jul 60, så var jag så fruktansvärt sjösjuk, så hade någon eller några stycken kommit och slängt mig över bord, så hade jag bara tackat. Tanken var att det skulle mixa mellan de här olika sorters musik, och så skulle det gå in en jingle eller en reklamsnutt också emellan. Problemet var bara det att de här bandspelarna var ju inte byggda för sjön. Så att när båten började rulla, då slog de av och på. Så det fungerade helt enkelt inte. Jag menar, jag jobbar 18 timmar om dygnet. Det här var för mig en kul grej, och det var en utmaning att få det här att fungera. Och sen så lättade vi ankar för att då segla upp till Stockholm, och vi hade väl inte kommit många distansminuter ut, för jag kände att det där var något helt nytt för mig. Och det klarade jag inte av, så jag gick ner och la mig i hytten. Och där blev jag liggande ända tills vi hade ankrat upp utanför Almagrundet.
Torsdagen den 26 oktober 1961 blåser det 25 sekundmeter ute på Östersjön. Den första höststormen påminner alla om att Bonjour med sin höga mast faktiskt är ovanligt känslig för väder och vind. Kapten John Jonsson är dock optimistisk och säger till Aftonbladet att fartyget klarar stormarna. Det är värre om det blir isskruvning. Om Bonjour packas in i drivis måste man ge upp och begära hjälp. I början av december blåser det i flera dagar hårt från väst-sydväst, och männen ombord känner att ett rejält oväder är på väg. Under onsdagen den 6 december är vinden 25 sekundmeter, och i byarna mäter man upp till 33 sekundmeter. Man försöker så gott det går att surra både radioutrustning och personliga tillhörigheter. Den tunga masten gör att fartyget kränger kraftigt i vindbyarna, ibland ända upp till 45 grader. Ett annat problem är att kättingarna till ankaret skaver hårt på ankarklysen i stäven. I väder som detta kan en kättinglänk gnagas av till hälften på bara några timmar. Under tiden går ankarkättingen helt av. Bonjour draggar nu kraftigt i den värsta stormen på 10 år. Man måste få igång motorerna för att få någon styrsel på fartyget. Att sända radio mitt under stormen är inte lätt. Men fortfarande kommer musik och nyheter från Radio Nord. Ingen i land anar ännu vad som händer ombord på Bonjour. Klockan är 2 på eftermiddagen. Matrosen Alf Wikstrand jobbar mest av alla. Tyvärr så hårt att han skaver bort skinnet på handflatorna och får en lätt blodförgiftning. Med obrukbara händer är han efter ett par timmar ute ur räkningen. Det blåser riktigt hårt och stora brottsjöar slår hela tiden in över Bonjour. Klockan 5 på eftermiddagen meddelar nyhetsmannen Louis Krusander i sändning att Radio Nord tills vidare fått ställa in nyhetssändningarna. Anledningen är att han måste hjälpa John Jonsson på bryggan eftersom Alf Wikstrand är skadad och Tommy Avelan efter 18 timmars jobb är helt slut. Eftersom Bonjour har drivit i stormen så vet kapten Jonsson inte riktigt var fartyget befinner sig. Kapten Jonsson måste också ta ställning till vart Bonjour ska gå för att komma undan stormen. Och framförallt, få ett nytt ankare och reparera motorerna. I den tidiga kvällen slits också ett förstag till masten av, vilket omedelbart märks hos radiolyssnarna eftersom sändningen börjar svaja fram och tillbaka när masten rör sig mer än normalt. Tekniken Ove Sjöström ger sig ut på en livsfarlig vandring och lyckas provisoriskt laga staget. Topplanternan slocknar och den unge Tommy Avelan vill göra ett försök att gå upp i en båtmansstol för att laga den. Det är chanslöst i den hårda vinden. Jack är på Oscars för premiären på musikalen Oliver. John Jonsson vill inte ta något beslut själv, men föreslår Sandhamn eftersom fartyget då får hjälp av den sydliga vinden. Bonjour tuffar alltså vidare norrut mot Sandhamn. Hela tiden på rätt sida om territorialgränsen. Åtminstone tror kapten Jonsson det. Musiken fortsätter från båten. Och mitt i kaoset ombord lyckas tekniken till och med sända ut topp 20. Det är ju faktiskt onsdagskväll. Jack ringer i pausen på Oscars till Pelle Löndahl. Han får besked om att Bonjour är på väg mot Sandhamn och att topp 20 har sänts. Ingen i stan förstår riktigt situationens allvar och Jack, som tror att allt är någorlunda under kontroll, går tillbaka in i salongen på Oscars. Det är nu kolsvart ute och vinden kommer snett bakifrån, ibland med sån kraft att fartyget nästan lägger sig på sidan. Louis Krusander står fortfarande till rors medan kapten Jonsson står bredvid och sköter navigationen. De spanar i mörkret efter ljuset från Almagrundets fyrskepp. Med kraftigt reducerad maskinstyrka går Bonjour vidare mot Sandhamn. Krusander står hela tiden till rors, förutom ett ögonblick strax efter midnatt då han springer ner till studion för att meddela att sändningen bryts eftersom Bonjour nu är inne på svenskt vatten. Framåt natten klarnar det upp något och vinden vrider till rent västlig, vilket betyder att Bonjour får motvind på sin färd mot Sandhamn. Lotsarna i Sandhamn har via Stockholm Radio varskots om att Bonjour är på väg och går ut för att möta henne. Som alltid möter delar av pressen. Louis Krusander är den stora hjälten och blir fotograferad av Expressen, både till rors och i studion. Tidningen slår på stort och har piratdramat både på första sidan och på ett uppslag in i tidningen. Samma dag, torsdagen den 7 december. På en av bilderna in i tidningen står tekniken Lasse Karlsson i sändarrummet en trappa ner i Bonjour och tittar med tom blick ut över den totala förödelsen. Alla som varit med om stormdygnen vill nu bara sova och slippa tänka på kaoset ombord.
Sten Hedman, DJ.
Det rullade, det var dyningarna, och det är, säger ju alla sådana här sjömän, att det är nästan värre än en sjögång, så att säga. För att dyningar, då ligger man liksom och gungar hela tiden och sådär. Så när det blåste var det ganska obehagligt, men jag hade inga problem med sjösjuka faktiskt. Och vi hade ju i hytten, i studion då på Bonjour, hade vi, så man höll, kunde hålla sig i var två handtag på varje sida, så man satt fast, så att säga, höll i sig. Sen var vi ju bara på, vi var ju på båten i 2 veckors perioder, och sen var man i stan 3-4 veckor, va? För vi spelade ju in på en studio, så vi körde, droppade ju band, så att mycket gick ju på band, men mycket var ju nyhetssändningar, så gick ju live. På vägen hem från Idrottsbladet till mitt hem, som jag gick förbi Kammarkagatan 46 där Radio Nords lokaler låg, och då tittade jag där i skyltfönstret. Och så stod det, ja, det var så här bilder då från radion och så här inspelning. Och så jag tänkte, det här låter ju kul idé. Så jag gick in och sa, jag skulle vilja bli hallåman här, som det hette på den tiden. Jaha, sa de, det var ju ett ungt företag, så kom med här så får du göra ett ljudprov. En röstprov, och så gick vi in i studion. Jag fick läsa lite annonstexter och lite nyhetstexter. Och sen så sa de, ja, vi hör av oss. Och sen dagen efter ringde de och sa att, ja, du får jobbet här om du vill. Och det var mitt, så då slutade jag ju på Idrottsbladet och tog det där. Jag hade absolut ingen erfarenhet. DJs fanns ju nästan inte i Sverige, va? Det var ju någonting man hörde bara utomlands på språkiga mellanvågssändningar.
Vad var det som var så allvarligt med denna radiosändare? Det är ideologi och makt handlar om. Att om vi nu ser det från politikernas synpunkt. Om vi nu har bestämt att i Sverige har vi monopolradio, så ska det sjuttsiken vara så också. Och det ska inte komma någon utlänning vid namn Jack S. Kortschack och lägga en båt här och sända in över vårt land. Det framgår ju med all önskvärd tydlighet att en av de saker som upprörde var hela hans personlighet. Att han hade sån hög profil, han hade så konstigt namn och så vidare. Så att det upprörde faktiskt väldigt mycket det dåvarande regeringspartiet. Det kan man ju konstatera, och alla de papper och många av de här utredningarna som då var märkta konfidentiellt eller förtroligt och så, som jag har hittat nu när jag skrev den här boken, visar ju att upprördheten var monumental.
Konfidentiellt. Åtgärder mot piratsändare. Vidtagna åtgärder. 1. Kommunikationsministerns interpellationssvar i andra kammaren till herr Gustafsson i Stockholm i november 1960. 2. Upprepade protester till Nicaragua från Telestyrelsen och UD. 3. Kungörelsen 17.2.1961, SFS 1961:21. 4. 700 000 kronor till Sveriges Radio för utökning av programtiden. Pressmeddelande 4.5.1961. Uppslag att diskutera. 5. Vägra radioförbindelse mellan Stavsnäs och Bonjour. 6. Störningssändare eller andra radiotekniska åtgärder. 7. Kapning av fartyget på internationellt vatten. 8. Skapandet av en för radiosändning förbjuden tilläggszon utanför territorialgränsen. 9. Lagstiftning om förbud att annonsera via piratsändare eller på annat sätt underlätta deras verksamhet. 10. Beskattning av reklam via piratsändare. 11. Förbud att exportera inspelningsbord och förnödenheter till fartyget. 12. Förhandlingar med branschorganisationer om rekommendation till medlemmar att ej annonsera hos piratsändare. 13. Kontakt med Danmark, Finland och Norge om motsvarighet till SFS 1961:21.
Jag brukar berätta den här lilla sedelärande historien vad som sändes i Sveriges Radio den 8 mars 1961 när Radio Nord började sina sändningar. Radio Nord började då klockan 10 på morgonen den dagen. Då hade Sveriges Radio sändningsuppehåll. Alltså det sändes ingenting i P1 och P2 började ju inte förrän klockan 17. Sen så kom Sveriges Radio igång då på sedvanligt sätt med klockringning och dagens dikt, precis som idag. Och sen hade man några musikstycken, förstås av det mer klassiska slaget. Och sen kom ett föredrag om ekonomisk gödsling. Och det var Sveriges Radios hela utbud.
Vad är Duralex-glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
Mamma, det höll!
Förstod Jack det här mediepolitiska rävspelet? Tror du det?
Nej, han förstod inte det. Och hade han förstått det så hade det nog inte blivit någon Radio Nord. Hade han förstått vilket getingbo han trampade i och att han måste ha kanaler till politikerna och så vidare. Det var så här att han tyckte att han hade en bra idé. Han trodde inte att det var olagligt. Och dessutom var det så här att när man hade den första presskonferensen och presenterade projektet på senhösten 59 redan, då var han och Gordon och träffade flera av Sveriges ledande reklambyråmän. Och då sa alla till honom, ja, men det här med reklamradio, det är ju jättebra, det vill vi ha. Och om du lägger ihop detta, det var inte olagligt. Reklambranschen sa att man ville ha radioreklam. Och man kände att det fanns ett jättestort hål att fylla rent programmässigt med underhållning och lättare prat. Då tyckte han, men det här är ju en lysande idé. Och det var hans vision så att säga, som han hela tiden. Men alltså det politiska spelet förstod han ju absolut inte. Och han var ju inte ens svensk, så att han hade liksom ingen känsla för det här att det fanns ett parti som hade suttit vid makten i decennier och skulle säkert känna sig väldigt utmanad. Och han hade ingen känsla för grundtankarna bakom monopolet, utan han var en populist i god bemärkelse. Han sa bara, ja, men om folk vill lyssna på det här och jag har förbjudit all religion och all politik i min radiostation, vad är problemet? Det var hans utgångspunkt. Och sen tänkte han, och det visar också att han var lite naiv, men det kanske som sagt var förutsättningen, hans naivitet. Han skrev ju i ett av sina första policydokument att när vi har etablerat den här radiostationen och fått en massa lyssnare, då kommer vi säkert att få gå i land. Då kommer vi få tillstånd att sända i land. För han tänkte helt enkelt, nej, men om det blir hundratusentals människor som tycker att det här är bra, då får väl vi fortsätta under lite mer ordnade former.
Idag tror jag att jag ska bjuda på en riktigt god middag. Få se nu. Fläskkotletter med färsk potatis. Och så efterrätten, ja. Någonting som är verkligt gott.
Gilleglass.
Någonting som är lite festligt också.
Gilleglass.
Och som alla tycker lika mycket om.
Gilleglass.
Jag vet. Gilles nya gräddglass. De är så gräddig och god. Och så är det både nyttig och billig.
Gille, 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 gille glass. Gille, gille glass.
Alla dagars efterrätt.
Han var absolut värdelös på båtar. Och han ville knappt åka ut till den här Radio Nordbåten, för han tyckte inte något vidare om sjön. Och han visste ju ingenting. Och det var ganska kaotiskt när man skulle köpa båt. Men sen däremot så kan man ju säga att det var rätt man på rätt plats, för att han hade en ideologi som gjorde att han ville ju framförallt tjäna pengar, men ganska snart så kom han ju på att det fanns ett väldigt sug efter den här populära musiken, den lättsamma underhållningen och så vidare, eftersom Sveriges Radio inte hade så mycket av det. Och han var inte på något sätt finkulturell, utan han låg väldigt nära det här som var lättsamt och folkligt. Så att därför passade det bra att det var han som drog igång den här radiostationen.
91 Karlsson Radio.
Topp 20-listan 12 april 1961. Plats 1, Seaman med Lolita. Plats 2, Sway med Bobby Rydell. Plats 3, Är du ensam ikväll med Ann-Louise Hansson. Plats 4, North to Alaska med Johnny Horton. Plats 5, Angelique med Dario Campiotto. Plats nummer 6, O Sole Mio med Robertino. Plats nummer 7, Pepe med Jörgen Ingman. Plats nummer 8, Ma Marie med Robertino. Plats 9, Babysitting Boogie med Buzz Clifford. Plats 10, Are You Sure med The Allisons. Plats 11, Suko Suko med Ping Ping. Plats 12, Killiwatch med The Cousins. Plats 13, Cinderella Jones med Petula Clark. Plats 14, Surrender med Elvis Presley. Plats 15, Petter och Frida med Putte Wickman. Nummer 16, En gång ska vi återmötas med Tori Bernhards. Plats 17, Som en gummiboll med Lil Babs. Plats 18, La Mer med Arne Lambert. Plats 19, G-Wiz med Carla Thomas. Plats 20, Pony Time med The Good Timers.
Det finns lite olika sätt att beskriva detta. Sveriges Radio hade en oerhört skicklig chef som hette Olof Rydbeck. Man hade också medarbetare som faktiskt såg att den stora vinnaren på Radio Nords ankomst var ju Sveriges Radio. För plötsligt kunde Olof Rydbeck och hans medarbetare på Sveriges Radio säga att men vi måste ju få möjlighet att konkurrera med den här illegala sändaren. Och då måste vi göra det med ett lättare program. Det här hade ägt rum ändå, men först efter det att TV2 hade kommit. För hela planeringen som jag också har hittat papper på, var, alltså planeringen på Televerket, var att man skulle först bygga ut sändarnätet för TV2. Men man fick kasta hela den planeringen för att införa P3. Det här hade hänt ändå, men att Radio Nord snabbade på den här utvecklingen med ungefär 8-10 år.
Fyra, nya, femma, där har du Radio Nord.